skulle kunna säga något om en allmän utgångspunkt för hovrättens överprövning. Alla som har läst tingsrättens dom kan ju konstatera att tingsrätten har börjat i den ändan att man har så skälet ut vad som har hänt, vilka personer som har varit inblandade, att man har styrt Maurits ute till havs, och sen har man slutat med frågan om det har förelegat en fara för brottets fullbord. Det är den sista delen i tingsrättens prövning. I min värld borde en allt mer rimlig ordning vara att börja tvärsom. Jag ska förklara. Som en utgångspunkt påstår jag att för att åklagarna ska kunna leda i bevis att de har förelegat en fara för brottets fullbord, så måste åklagarna visa att Pol Pot-sidan, om jag uttrycker mig enkelt, har träffat överenskommelse med en person eller en organisation eller flera personer som antingen har haft eller kunnat få narkotika, få fram narkotika som överstiger 700 kilo. Man måste helt enkelt visa att den här brottsplanen har fog för sig. Tingsrätten har då gjort så att man har funnit att det har man, därför att överenskommelsen har på något sätt träffats en företrädare för det parti som din Busch skrev som framför kösåren 16-natten till den 16 juli 2009. Och i och med att man har kopplat ihop det så föreligger det naturligtvis en fara för brottets fullbordan. Blir inte riktigt klok på det sätt varpå åklagarna har beskrivit sin talan i den här delen. Det talas om sannolikheter och så. Men så som jag driver min sak, så är det ju tingsrättens dom som ska överprövas. Och i tingsrättens dom som har kommit fram till att det är den narkotika som Alex Andersson var på väg att hämta upp. Det påstår vi en felaktig slutsats när det var tingsrätten på ett fel. Och delar man den uppfattningen, så måste ju hovrätten fundera över om man delar min grunduppfattning i juridik. Att åklagarna måste presentera något annat alternativ när det finns eller kan skaffas fram narkotika i storleksordningen 700 kilo. Skulle det vara på något annat sätt, till exempel att man har blivit lurad, att någon har förhävt sig eller på något annat sätt agerat på det sättet, jag vet inte varför. Det ligger ingen fara för brottets fullbordan, och då spelar det ingen roll vem som är på brott eller vad man gör. Utgångspunkt i det sätt som gärningen är presenterad. Jag ska säga något om de rättsliga utgångspunkterna för prövningen. Och det ska jag göra med ledning i det som väl har kallats den infekterade stämningen. Det som har orsakat så mycket elände i media, som jag ska uttrycka mig för, och så mycket diskussioner och en väldigt spänd och tråkig behandling. Jag kan ta tillfället i akt och säga att jag tycker att det är tråkigt att det är på det sättet. Men jag ska förklara varför jag påstår att en del omständigheter är av största vikt för hovrättens prövning. Det här har då utgångspunkt i några särskilda omständigheter. Jag börjar med att förklara. Det finns en enhet inom polisen som heter SSI, särskilda insatser. De hanterar då bland annat så kallade undercover-poliser. Poliser som under skyddsidentiteter kan ägna sig åt till exempel infiltration. Det har förekommit i detta mål som inte kan förhållas. Här agenterna, om jag använder mig av det uttrycket, de har befunnit sig i Barcelona under perioden då ni har att avgöra om Andreas Niklasson är på bort. I tingsrätten ägnade vi mycket tid åt att få ut underlag till deras spaningsarbete. Vi hörde vittnen och delade om denna sak på olika sätt. Jag påstår att allt material som finns producerat av SSI i form av spaningsloggar, nedteckningar, rena spaningsanteckningar eller vad det nu må vara, utgör förundersökningsmaterial. Det ska hanteras i enlighet med reglerna i 23 kapitlet. Det vill säga, det ska bevaras. Nästa fråga är då rätten till insyn i materialet, för materialet ska bevaras. Genom den infekterade historia som förekom i tingsrätten framkom att vi har det. Man bevarar sitt material. Inte meningen, påstår jag, att åklagaren eller annan ska säga att det finns ingenting i det där materialet för försvaret, utan försvaret har rätt att insyn i det materialet för att se om det materialet kan användas på något sätt i försvarets arbete. Det är nu omöjligt eftersom materialet i de delar som berör handeln. Ändra är sekretessbelagt i någon slags övergripande roll eller på något annat sätt. Inte finns. Det innebär i realiteten att förundersökning har kastats, förkommit, men i alla fall inte har bevarats på det sätt som gäller för förundersökningsmaterial. Alla de brister som hovrätten kan komma fram till att det kan innebära ska leda Andreas Niklasson till förmån i bevisprövningen. GPS-material, det vill säga, jag ska återkomma till betydelsen. Det handlar ju nu förstås om den hemliga övervakningsutrustning som något land har fäst på Maurits Anderssons båt. Man kan se nu i min PowerPoint att jag har skrivit rätt CM 2008-4. Det är riksåklagarens promemorior. Där kan man läsa att i fall där andra stater uppställer villkor angående vem som ska kunna ta del av material, så om man inte tar emot sådant material. Motsatsvis påstår jag att man kan inte träffa en överenskommelse med en främmande stat om att ta emot material, använda det delvis i sina egna syften och sen vägra lämna ut material till Sverige. Exakt så har det gått till i detta fall. Därför att jag påstår att vi kommer att kunna leda i bevis att uppgifter från denna elektroniska övervakningsmanik, kallad GPS, har skickats från båten till det av amerikanska knarkpolisen till svensk polis, lagts in i promemorior och på kartskisser och därmed kommit att bli en del av den förundersökning som borde ha legat på försvarets bord. Men även detta material har bekommit. Eller rättare sagt förstörs. Och som skäl för det så har man åberopat internationell sekretess, det vill säga att man skulle inte få ha den materialet. Sådan ordning är inte förenlig med svensk lag. Då måste man fundera, säger han det här nu för att vara elakt mot åklagaren? Nej, det gör jag inte. Jag säger det därför att det har betydelse för hovrättens bevisprövning, utredningens robusthet och möjligheterna att ta del av underlaget för materialet på bästa sätt. Den som tryckte på delete-knappen har förstört den. Jag har skrivit NN på min lapp. NN är en person som inte talar om i den här sången. Det är alltså andra misstänkta. Vi vet ju att det finns andra personer som det figurerar uppgifter i kring, att de på något sätt kan ha någon del i denna utredning. Ni får inte ens veta vem som är förundersökningsledare i den utseende. Rätt eller fel, så påstår jag att det beskär försvarets möjligheter till exempel att fundera över andra alternativa författare till och på mig eller andra tänkbara förklaringar. Det framgår av material som vi ska titta på lite senare att det också förekommer så kallad informatörsinformation i detta. Informatörsverksamhet är det hemligaste underrättelsearbete skulle jag våga påstå som den öppna polisen ägnar sig åt, kanske tillsammans med infiltratörerna. Det vill säga man tar emot uppgifter från personer, ofta inom den kriminella världen. Och ofta i syfte att använda som underrättelseuppslag eller underrättelse eller hjälp på vägen till att fundera över vissa händelseförlopp och till. Jag ska visa att i dessa mål har det förekommit sådan information och jag ska visa att det har lämnats löften om att den informatörsinformationen ska aldrig komma på rättens bord. Därför att man har lovat att den personen som har lämnat sådan information inte ska vittna. Jag förstår en sådan ordning. Jag kan förstå att det är nödvändigt om man är polis att man agerar på det sättet. Vi känner ingen sådan ordning i svensk rätt att man kan lova en person som aldrig ska behöva vittna. Vi kan aldrig veta när den informationen kan bli viktig. Och med den här uppskattet så vad är det jag vill säga? Jag vill säga att man måste vara väldigt observant när man funderar över den här utredningen för robusthet. Jag ska naturligtvis återkomma till det. Jag vill ge den här informationen inför den bevisprövning som ska komma. Jag vill också bara kort, här kan man läsa på kammaren, 10/2010 från den 21 maj 2005, jag är nummer 3534 för 2008. Justitieombudsmannen som prövar en fråga som jag ska återkomma, att ni kommer att förstå varför den har betydelse. Det handlar om uppgifter som bara läggs fram i en rättegång. Där när försvaret ställer frågor och vill veta mer, så får försvaret inte veta mer på grund av sekretess. Och JO skriver då på detta tema att man ska göra en värdering av försvarets berättigade intresse att få fullständig information kontra det sekretessskäl som då föreligger i det enskilda fall. Och varför tar jag upp det här? Jo, NN till exempel. Är skyddet för en person vars namn jag inte ens får nämna, som kontrollerar på flera personer, flera ställen i utredningsmaterial som jag har sett, finns det fog för att sekretessbelägga uppgifter så att ni inte får möjlighet att pröva och vi inte får möjlighet att hävda att denna person kan ha en betydelse? Jag påstår att JO har sagt att så får man inte göra. Vad ska det här få för konsekvenser? Ja, jag påstår att förfarandet strider mot artikel 6. En grund som anfördes av Andreas Niklasson redan i tingsrätten, men inte gav något spår i tingsrättens dom alls. Jag gör då gällande att den processföring som jag övergripande har beskrivit, menar jag var felaktig, är ett led i denna prövning. Den bristande insynen, det vill säga att vi inte får ta del av materialet utan vår motpart bestämmer själv hur det ska se ut. Och den förkomna bevisningen, alla de tre omständigheterna ska ni ta upp och fundera över. Ett förstås rent bevisvärdesyn, men tittar också i förhållande till Europakonventionen. Och om det är Europakonventionen så blir det ju då en påföljning. Lindring som en kompensationsrätt för skrivet rättsfallet kan förstås. Med de här grundförutsättningarna då ska vi då angripa problematiken, tänker jag. Med att börja och fundera lite över tingsrättens dom. Tingsrätten skriver i domen att försökspunkten har utan tvekan uppnått i vart fall senast då Maurits Andersson seglade iväg mot den angivna mötesplatsen för leveransen första gången den 3 juli 2009. Säger han att påstå att en försökspunkt är nått för ett smugglingsbrott, då drar jag till sig, ska vi säga, 350-400 mil från Sverige utan att det finns narkotika lastat på båten, påstår jag i sted. För att man ska tala om en försökspunkt för smuggling, så påstår jag att då måste det vara lastat narkotika och man måste befinna sig åtminstone i närheten av svensk territorialgräns. Så ställer jag en retorisk fråga i sammanhanget också. Känns det rimligt att det är Sverige, tycker ni? Ja. Jag vet inte, men jag har läst att i Sverige så går det åt ungefär 800 kilo spänt kokain per år. Här påstås det ju en smuggling i en smäll då på 713 kilo starkt kokain. Det kanske motsvarar då sådär 2,5-3 års förbrukningar. Jag kan naturligtvis tänka sig andra saker, men jag ställer den historiska frågan när jag säger tingsrättens bedömning, i varje fall när det gäller smugglingsfrågan, så jag är fel i den frågan. Sen kommer vi då till den här sambandsfrågan. Och då kan vi se att tingsrätten på sidan 132 i domen har skrivit och en mejlkorrespondens i min anteckning. Genom denna kommunikation, mejlkorrespondensen då, finner tingsrätten det styrkt att narkotiken skulle levereras till Sverige. Och i förundersökningsmaterialet ligger förhör med personer som har sagt att det skulle till Spanien. Och jag kan då konstatera att bortsett från att vi ska få höra de här bröderna att varje så lopisera berätta om vad de skulle göra med sitt parti, konstatera att jag tycker att det är fel att värdera på det sättet som tingsrätten har gjort bara med informationen, men jag ska återkomma till det. Men jag konstaterar redan nu då att det här med varje så bröderna så sitter naturligtvis väldigt fint. Och så kommer vi då till den här GPS:ens betydelse. Är det någonting onödigt som försvaret har fört in för att spä på den här konflikten? Eller har det någon betydelse? Då skriver tingsrätten på sidan 130. I detta sammanhang har det framkommit att ett annat land än Sverige hade placerat en GPS-sändare på Solero. Denna sändare fanns alltså på Solero sommaren 2009. Åklagaren har inte kunnat lämna några uppgifter om koordinater med förklaringen att det land som varit ansvarigt för placerandet av GPS-sändaren på Solero vägrat lämna ut den. Och då stannar vi där, så kommer ni ihåg vad jag sa. Jag säger att det är fel. Det har redan blivit en svensk förundersökning. Det har också framkommit att en svensk polis som varit involverad i utredningen haft uppgift om koordinaterna men raderat detta också med hänsyn till utrikessekretess. Det är många omständigheter som lett till en infekterad stämning mellan vissa av försvararna, man lämnar Johan då, och åklagarna. Mycket tid har tagit i anspråk för att reda ut olika turer kring dessa GPS-koordinater. Tingsrätten kommer dock inte att beröra frågan ytterligare därför att frågan om dessa koordinater saknar avgörande betydelse för bedömningen. De här koordinaterna kan ju beskriva vad Maurits Andersson har befunnit sig. Skulle han, åklagarna sa på frågan, frågade inte. 63:15. Hit skulle man åka för att hämta upp narkotika. hos den biten. Bush och Gaon, de här två som har hanterat den här transporten som han är dömd för, lämnar två andra koordinater, åkte med Alexandersson biten. Det är väl omständigheter som har väldigt stor betydelse på stöd. Malvitz Andersson sa i tingsrätten att när han seglade ut den 16 så sank han i princip direkt till Bahamas. Det säger man att det inte är sant. Och det säger man på ett hypotet eller ett resonemang. Man reserverar sig fram till att det inte är sant. Men den uppgiften finns helt säkert gömd i GPS information. Att påstå att den uppgiften är utan intresse är därför enligt försvarets uppfattning felaktigt. Och vi menar att vår rätten i sin prövning måste ta ner på den. Därefter följer en nästa argumentation från tingsrätten i denna del, sidan 131. Står att Maurits Anderssons uppgift i huvudförhandlingen om att han ska ha gjort tre utresor från Martinik under den aktuella perioden vinner inget som helst stöd i den övriga utredningen. Att han på eget bevåg skulle ha avbrutit försöket ger sig fullständigt osannolikt med tanke på vad han själv skrivit i Pol Pot-mail. Det är ostridigt att han vid denna tidpunkt har varit desperat behov av pengar. Och den största motsägelsen ligger dock i att han fick förtroendet att utföra en ny kokainleverans på följande år. Det är helt enkelt orimligt att anta att han hade fått det uppdraget om han hade handlat på det sättet. Han nu påstår. Och då säger jag, det är klart att vi skulle ha tittat på GPSen så kan du vilja veta. För jag säger att det finns naturligtvis en rad saker som man kan argumentera kring att detta är fel. Till exempel så tror jag kanske inte att man skulle ha berättat om man seglade någon annanstans. Vi träffar vidare. Andra beslag vi diskuterade vi här och om. Här talas det om ett kokainbeslag. Det skriver tingsrätten om på sidan 129 i domen. Det har också framkommit att colombianska myndigheter gjort ett kokainbeslag på drygt 700 kilo den 7 juli i staden Rishasha, Guaira. Det här är intressant, för jag tror att det här har varit en omständighet som har lett tingsrätten till slutsatsen att det fanns en plan att det skulle levereras narkotika i en tidigare tidpunkt, nämligen när Maurits Andersson första gången seglade upp i båten, det vill säga man har satt det här partiet i samband med det. Och då säger jag, i hovrätten ska vi föra bevisning om att det är bröderna Baez som innehavare av en parti. Det kommer att falla under samma bevisprövning. Kan åklagarna visa att det finns något samband mellan bröderna Baez och de personer som finns här, alltså. Vi åker nu till Barcelona. Och då förstås de så kallade folkbrottsmejlen. Jag har delat upp det där i olika delar. Vi börjar med kommunikationen med Maurits. Då står det i tingsrättens dom på följande sätt. Det är klarlagt att Maurits Andersson fortlöpande fått instruktioner via mejl. Det är möjligt att han fått instruktioner också per telefon. Utredningen omfattar dock ingen information om några telefonsamtal. Då vill jag säga att Maurits Anderssons telefoner har ju tagits i beslag och analyserats. Och det är också klarlagt att han inte har fått några sådan kommunikation via sin satellittelefon på Synat. Där har vi ju fått en föredragning om vilka telefonsamtal han tar emot. Så de kommer ju inte från Barcelona. Så står det i tingsrättens dom på sidan 116 att det är uppenbart att folk har haft kontakt med företrädare för narkotikaleverantörerna, i vart fall genom mellanhänder. Och då vill jag att hovrätten under den bevisupptagning som ska följa ska fundera över vad är det för personer. Och i så fall, om man har fått sådan information, är den informationen korrekt? Är ju naturligtvis inne på det som jag menar att tingsrätten aldrig ska fundera över, den så kallade blåsningen. Fanns ingen narkotika, fanns ingen tillgänglig, personen hade inte oklart mark. Det är något som man måste bära med. U-trace och IT-spårning, det har vi ju hört mycket om. Jag skulle kunna tala mycket om IT-spårning, men det ska jag göra också så småningom. Min tanke är att skicka några signaler till er i den här andan om vertikal revision. Jag ska ge ett exempel här då. På sidan 117 i tingsrättens dom så står det enligt internetverktyget U-trace, och det vet vi då, det är en databas på internet där man kan slå in en IP-adress. Och vips så får man i bästa fall ut på skärmen en bild på en karta helt enkelt för den här IP-adressen befinner sig. Och på det sättet ska man då kunna dra slutsatser om vid vilken, på vilken plats den här personen sitter och använder sin internetuppkoppling. Det har vi ju talat mycket om. Och då står det då, för spårning av IP-adresser kopplade de första Pol Pot-mailen, första till 5 juli alltså, upp i Colombia under den tid som Andreas Niklasson befann sig. Det innebär att det har tingsrätten tyckt varit viktigt. Titta, vi kan jämföra Andreas Niklassons resor med var Pol Pot-mailen kopplar upp. Och då säger jag så här, enligt samma verktyg så slår 4 mejl ner i Bogotá, Colombia eller USA, beroende på när man ställer frågan till U-trace. Det har ju åklagaren, ska jag säga då, i objektivitetens namn sagt att det här U-trace är ju inte ett förnämligt instrument. Men tingsrätten har ändå tyckt att det är bra, och då skulle jag bara vilja säga en liten, sätta upp en liten kartbild över hur stort Colombia är. Och Andreas Niklasson befinner sig enligt sin resplan i Cartagena. Och om man ska åka från Cartagena till den plats där U-trace säger att den slår upp, så tar det 17 timmar och 25 minuter, i alla fall landvägen. Det där säger jag ju förstås för att alla ska tänka att Colombia är stort. Vi kan inte använda Colombia som en omständighet som kan leda till fram till en sådan slutsats som finns så djupt. AC Hotel. Låt mig göra ett instick i åklagarnas bevisning som då avser att binda Andreas Niklasson som författare av mig, som är skrivna med en IP-adress som åklagarna påstår kopplar upp på AC Hotel. Och då vill jag säga att det är en stridig sak från försvarets sida. Jag säger att det kan man, den slutsatsen kan man inte dra av den informationen som åklagarna har lämnat. Men jag påstår att det skulle kunna vara en server för hotellkedjan där AC Hotel ingår. Den skulle kunna befinna sig på AC Hotel, jag vet inte. Men låt oss göra ett stick på denna bevisning. Där står det på tingsrättens dom, sidan 117. Andreas Niklasson checkade in på AC Hotel i Barcelona den 15 juli 2020. Det är korrekt uppgift, så är det. Men när checkar man in på hotell? Jag är inte 00.24 då Pol Pot skriver ett mejl, påstås det, från AC Hotel. Och det är det som finns på 6.6 sidan 1805. Och jag, när det följer mejl nu, så har jag bara tagit ut det som jag tycker är viktigt för saken. Så har vi ju hört så många gånger. Och imorgon så tidigt du kan, det är bra. då bodde han inte där. Det är en öppen fråga i det här målet, om man kan åka till AC Hotel och skriva mig när man inte bor på hotellet. Svaret påstår att om man ska göra det måste man använda sig av deras business center. Ska man använda sig av deras business center så måste man knacka på hotelldisken och be att få köpa tid på internet och få en kod. Gör man det så finns det i AC Hotels bokföring. Vad vill det? Och det där hade åklagarna behövt göra om de skulle påstå att han blev skrivet för mig. Tingsrätten har också fäst stark betydelse av de uppgifter som Maurits Andersson inledningsvis lämnar på antrörsbanken. Då skriver man på sidan 119 i domen. Maurits Andersson har under huvudförhandlingen förklarat att de nu redovisade uppgifterna är felaktiga. Och det är utpekandet av Andreas Niklasson i förhållande som bara har fått på. Att Andreas Niklasson inte haft något för det hela att göra. Men Maurits har inte kunnat lämna någon rimlig förklaring till varför han i så fall felaktigt pekat ut Andreas Niklasson i de inledande förhören. Och då vill jag att när hovrätten lyssnar på Maurits Andersson och det som kommer att dyka upp här under förhören med honom, så vill jag att man ska ha i färskt minne några omständigheter. I Frankrike kan man få strafflindring om man medverkar i utredningen. Vid den tidpunkten där Maurits Andersson förhördes i Frankrike så påstår jag att det stod klart för fransmännen ganska tidigt att de inte skulle leda den här utredningen. Varför säger jag det? Jo, därför jag påstår att det leder till att Maurits hade uppfattningen att han skulle tjäna på att lämna uppgifter på visst sätt. Jag påstår att tingsrätten alls inte har beaktat vad Maurits Andersson massor av gånger kommer att säga under de förhör ni kommer att lyssna på. Att Andreas och Jonas var de enda namn man var intresserade på. Och jag påstår att får man uppgift av polis, inlåst i ett annat land, nyligen grip med mer än ett ton kokain och därmed säkert ganska orolig över sin framtid. De uppgifterna man lämnar då i ställning som han är nu med tillståndet har ett bevisvärde som är väsentligt lägre än det som tingsrätten har givit dem. Det är inte han som ska förklara det, utan det ska man beakta med bevisvärde på sin punkt. Där ska hovrätten fundera under det att man lyssnar på de här förhören, vilket värde man kan lämna. För åklagarna kommer i andra sammanhang att säga att Maurits Anderssons uppgifter är väldigt viktiga. Till exempel om mängden narkotika. Lyckas man inte få till stånd en bevisning som visar att det har något samband med de här kursen, då är det bara Maurits Andersson som finns uppgifter om mängden. Säger man, det är han som har sagt att mängden är så stor. Och då måste man ju värdera de här uppgifterna. Jag har inte tipsat det. Vi åker till Karibien. Här följer då en tidsaxel som ju förstås handlar om de resor på havet som vi ska diskutera. Vi börjar då med, kommer nu följa en del korta utdrag ur vår bollning som jag tycker är intressant för att få fundera över. Det är del 66 sidan 1444. Man behöver inte ha dem, om man kan kolla om man vill, men man behöver inte ha dem för att tänka på dem. Folkpott skriver till Maurits Andersson: Kynikten, här är min nya. Hoppas, och det kommer ju mer texten förstås. Hoppas allt blir bra. 10-11 smäller det. Jävlar vilken fest, stod jag. Satt endast i nödnod med den vi hälsade. Här börjar då historien, och nu ska man då ha en uppgift om att 10-11 smäller det. då måste man ju ställa sig frågan, då, vad finns det i utredningen för uppgifter om att någon person 11, 12 juli skulle ha narkotika tillgängligt? Man gör det. Så vidare, den 2 juli, Maurits Andersson skriver till Sittbrott Bottröva. Hej älskling och tack för att du fixade räkningarna, han skriver till Edsbyn. Och tack för att du fixade räkningar. Jag seglar imorgon fredag. Jag bekräftar ju att han ska ges ut och att han ska vara hemma någonstans mellan 24 till 34 dagar. Det ger en idé om när han tänker sig att han ska vara tillbaka hemma igen. Vi vet då att den 3 juli så seglar Maurits ut, så jag vet ju det. Och vi hade kunnat veta det genom att båten redan vid den här tidpunkten var belagd med GPS. Och att det sändes hela tiden signaler från amerikansk polis om var båten befann sig. Och vi kommer till det. I 5 juli 2009, 16:39, och när ni ser ju hänvisningarna så skriver folk att livstecken vore fint. Du kan sakta in lite. De är sena, men det var av goda skäl. Den kan ju endast fästa i mörkret och avancerar inte så mycket som den beräknat under den första fästan. Men då ska det då jämföras med att bröderna Baez, som vi påstås har funnits ut, har ett parti förmodligen någonstans inne på land då, som kommer att bli beslagtaget den 7 juli på en parkeringsplats som man kan. Någon annan uppgift om att det skulle finnas tillgängligt någon narkotika vid den här tidpunkten vet vi inget om i utrymmet. Sen kommer ett nytt mejl nu klockan 19:16. Festen är fördröjt, vilket dygn. Jaha. Vad finns det för stöd för var denna uppgift kommer ifrån och är uppgiften korrekt? Redan nu vill jag då säga, vilket är viktigt att hovrätten har klart för sig, att bröderna Baez och Lopitier, i alla fall bröderna Baez, de var vid det här laget föremål för telefonavlyssning. Ägarna till partiet sitter amerikansk polis och visst, eller kolumbiansk polis och lyssnar på. Deras telefonsamtal spelas in. Omfattningen på den amerikanska telefonavlyssningen, hur många personer som har varit föremål för avlyssning, inte känt för mig, men ägarna av partiet har alla fall varit föremål för telefonavlyssning. Och det finns inget stöd för dessa uppgifter i denna telefonavlyssning. Och så vidare. Den 7 juli skriver Pol Pot. Det säger att du måste vänta i området. Att det startat men vet ännu exakt när de kan vara där. Kan ta 2-3 dagar men vet mer inom några dagar. Att på samma tema, vad är detta för information? Den verkar uppenbarligen vara fel. Vi fortsätter. Den 8 juli skriver Pol Pot. De säger att de är säkra på att det ska ske och att de är på väg. 18:59, lite senare. Vem har lämnat besked nu? Deras killar har åkt. Vem är framme i natt eller senast i morgon natt? Vem hinner inte fram, för det rör sig bara nattpartiet. 19:11, lite senare. Pratade igen med dem. Och de ska vara säkra på det. 19:13. De är alltså ute och åker nu, men rör sig bara under mörket. Juli 21:40. Det är de två mellanhänderna som du träffat som har skapat denna situation. På grund av den ville att du skulle vara där innan de var klartecken till ägarna. Ägarna har inte strulat alls. Det är de två emellan som du träffat som skapat denna situation. Jag påstår att av detta kan man tolka att Pol Pot är i kontakt med någon form av ägare. Och den informationen som man får av någon ägare är uppenbarligen fel. Och dessutom påstår jag att det inte är bröderna Baez, för de har ju avlyssnat. 9 juli, Pol Pot. De ljög för mig förut och sa att de hade åkt. Jag kan också räkna och fatta att det inte kan vara sant. De har sagt en story men orkar inte ens säga den, utan vi gör så här nu, skriver Paul Pott. Eller skriver Maurits Andersson. Tro inte på det. Låsningsfrågan är alltså högst aktuell. Vi går till den 10 till 15 juli. Och då vet vi att den 11 juli är Maurits Andersson åter till Martinique. I den här utredningen vet vi det därför att det finns en promemoria där det framgår att han iakttas av fransk polis. Egentligen vet vi ju, hade vi ju kunnat veta exakt när han kom i hand. Kanske var tidigare, jag vet inte det, men vi hade inte kunnat veta det. Den 12 juli fortsätter resonemanget. Håll på. Deras inställning är att den som är tom ska vänta. Det här är lite speciellt att jag tar med just det här mejlet. Men ni kommer att så småningom lyssna på förhör med Bush. Och då kommer frågan upp. Vem är det som ska komma först till en plats där man ska leverera kokain? Är det den som har lasten eller är det den som ska hämta upp lasten? Man kommer att säga tvärtom. Det som står i det här med en liten omständighet, men ändå en omständighet som jag menar har viss betydelse. Den 15 juli, och här kommer en ganska viktig information. Då ger sig Bush med flera iväg. Kanalerna som de skulle använda, enligt, jag ska återkomma till vad det här betyder. Det här är ju taget ur förhöret som ni ska lyssna på med din Bush. Det är då 7222. Det är alltså en radio som man kan använda för att kommunicera till sjöss. Med den här radion, enligt Ingors uppgifter som ni kommer att höra, så kan man nå varandra på 20 kilometer. Och jag kommer nu att använda mig, trots att varje seglare eller sjövan vänder sig i sin grad, så kommer jag använda termerna kilometer, för jag tror att det är flera personer som har lättare att bedöma avstånd i kilometer i sjömil. Men han talar om 10-12 sjömil och det är cirka 20 kilometer. Det innebär ju att man måste ha bestämt en plats på havet som är stort. Där man kan kommunicera varandra på radio. Man kan inte göra det om man är mer än 2 mil ifrån varandra. Betydelsen av det här är ju förstås, säger jag, att ska man visa att det finns ett samband, så måste man visa att man har bestämt en plats på havet där man faktiskt kan kommunicera på varandra. Man kan inte vara 10, 20, 30, 40 mil ifrån varandra i mötesplats, så får man inte kontakt. Och det här är de förutsättningar som gällde när Dinbors, lastad med 713 kilo kokain, ger sig iväg. Då går vi fram. Den 16 juli 2009, 2 på natten, så stoppas Dinbors av fartyg, det engelska brittiska örlogsfartyget Iron Duke. De stoppar båten, 2 på natten, tar hand om kokainet, skjuter båten i sank. Jag hade faktiskt tänkt att visa en film, men tyvärr så har det försvunnit från nätet. Det är ganska intressant. Då skjuter de i sönder hela bevisningen. Båten skjuts i spillror och sänks. Och den ger man sig iväg till de personer som är gripna. Den, och då vet vi alltså att det var inte ens Mauri som kan lämna Martinique. De kör i en stor speedboat som går fort med 2 motorer. Och de är då gripna utanför Curaçao. Lite felstavat i Curaçao. Och Mauri känns upp. Det kan det ha varit?
Juli
kan det vara så sagt. Jag säger juli. Då grips alltså de. Då har inte Maurits lämnat Martinique. Och han ska då segla med en segelbåt och de ska bege sig till den mötesplats som åklagarna har påstått. Och då kan det vara intressant att följa den kommunikationen som följer. 05.14 skriver Paul Pott.
Vem har varit i området i flera timmar, sa de, rörde på sig lite för säkerhets skull. Vem är där snart? 11.47. Vem säger att de blivit försenade på grund av dåligt väder? Vill du att vi avbryter så gör vi det. 11.57. Vem är där senast 24? Det är helt upp till dig. Allt jag kan säga är att de har vem har åkt. 12.14. Har pratat med ägarna. Vem har åkt? Jag påstår att någon sån telefonavlyssning har vi inte i det här målet, att ägarna talar med folkbott. 12.14. Att vem talat vid med vem igår kväll och vem kommer i natt, vem har problem med sin satt. Jag påstår att i det här målet finns ingen utredning som visar att någon sån kommunikation händer, och dessutom är det fullständigt oförenligt med det som händer, det vill säga att nästa bild visar om man varit gripna sedan flera dygn tillbaka. Om vi då går in lite grann mer i detalj på det här tillslaget mot din ors med flera, som jag påstår är viktigt, omständigheter som jag vill att hovrätten ska ha i minnet, så finns det några saker som tingsrätten har analyserat. Tingsrätten säger på sidan 128 i domen: det, och det är ju din ors och Helgera ord, har inte hörts under en. Men det har inte framkommit några särskilda skäl till varför man inte skulle sätta tilltro till de uppgifter det lämnas under denna förhandling. Då vill jag säga att det där, menar jag, är en alltför enkel värdering av bevisning. Både Dean Bush och Edgar Allan har träffat så kallad dybarhetsavtal, det vill säga de har erkänt sig skyldiga. Det gör man för att uppnå ett enda syfte, och det är strafflindring. Jag påstår också att personer som har träffat sådana avtal kan få ytterligare strafflindring genom att medverka på ett sätt i andra sammanhang som gör amerikanska myndigheter glada. Det innebär, påstår jag, att uppgifter som är lämnade av Dean Bush och Edgar Allan måste tas med stor försiktighet, påstår jag. En större försiktighet än vad som hade varit aktuellt för svenska medmisstänkta, eftersom vi inte har några sådana regler. Det ska vi också snart komma till. Sen skriver tingsrätten: jag har ju talat om det här med när skulle man egentligen träffas. Ja, åklagarnas tes är ju att Maurits seglar ut den tredje för att möta dem i den här mötesplatsen som vi har talat om. Och av någon anledning så kom inte narkotikan fram, utan Maurits kommer att segla ut ytterligare ett tillstånd. Då skriver tingsrätten om detta på sidan 128. Av deras, jag vet inte hur vårt borsör, berättelser framgår att det var meningen att transporten överlämnandet skulle ske tidigare än vad som faktiskt blev fallet. Det är i en mån riktigt, därför att ni kommer att höra i samband med bevisupptagningen att det var på det sättet att man hade problem med att få fram narkotika. Och vi vet nu att det problemet var att den 7 juli så togs någon narkotika i beslag på en parkeringsplats 700 kilo. Av det gör jag gällande att tingsrättens slutsats är alltför enkel. Det finns helt enkelt ingen utredning som för tingsrätten ens, och än mindre nu, stöder det påståendet att det skulle ha funnits någon narkotika tillgänglig, eller att det skulle vara på det sättet att man kan förklara bort det förhållandet att Maurits gav sig ut i hals och kom tillbaka, och att det ändå skulle handla om den här dingborsparitens slutsats är fel. Och då måste man vara noggrann med datumen, menar jag. Så här skriver nu tingsrätten om det här med placering, alltså vad man har sagt. Av det mejl som utvecklats måste den slutsatsen dras att Maurits Andersson väntat på leveransen på den avtalade platsen ganska länge till han gav upp den 19 juli. Det finns ju ingen utredning om att han har befunnit sig på den platsen överhuvudtaget. utan det finns alltså, och då kommer ju en ny intressant sak på samma tema som jag har talat om. Åklagarna för en hypotetisk bevisning av att Maurits Andersson har befunnit sig. Trots att det finns bevis, i alla fall har funnits. Det där återkommer ju till att jag tycker att det är en viktig fråga. Jag vill inte säga mer om det. Men den här frågan måste ju lösas på något sätt när man värderar bevis. Sen säger tingsrätten på sidan 129, och det gör man ju därför att den här frågan var uppe till tal då. Det är precis jag har talat om, nämligen att hur kunde det komma att säga att det kunde vara perfekt, höra ihop perfekt den här leveransen när de i realiteten har vikits flera dagar innan, eller i alla fall dagar innan Maurits, en dag innan, en halv dag innan Maurits har seglat iväg. Hur kan det? Och skriver tingsrätten på sidan 129. Lindbusch har också uppgett att såvitt han känner till meddelade ingen i hans besättning ägarna sedan de blev gripna. Den här omständigheten tar jag upp då som en särskild omständighet av två skäl. Nu vet vi att ägarna blev informerade om ingripande. Det framgår någon mån av den telefonavlyssning som vi har fått av åklagarna, som jag alls inte vet eller vitsordade i komplett. Och två av den frivarningavtal som de har träffat, där står det nämligen att det av telefonavlyssningen framgår att ägarna till partiet fick kunskap om att partiet blev stoppat. Och då kan man se att tingsrättens slutsats blev fel. Och att Dean Bush i så fall antingen inte visste om det eller sa osant när han talade om det i rätt. I tingsrättens dom sidan 129 så står det på Jonas fråga: du har pratat med dem alltså, svarar Andreas. Ja, men alltså de har inte fått tag på sina flickvänner på två dagar, säger de. Ett samtal som Jonas och Andreas i och för sig lämnar helt andra förklaringar till, och det har ju varit uppe på med ett riktigt samtal för tingsrätten i sin bedömning att de här har ju kontakt med partiinnehavarna. Och nu vet vi då att något sådant samtal finns inte med ägarna, därför att de var föremål för telefonavlyssning, om vi talar om Majeström. Ska vi då titta lite närmare på kartan och olika skilda uppgifter som har lämnats, så du har ju varit inne på det där med seglingsspåret lite grann. Då står det så här: Maurits Andersson har i polisrör angett ungefärliga koordinater för den aktuella mötesplatsen. Dean Bush, som vid huvudförhandlingen inte kunnat erinra sig koordinaterna, har även han vid polisförhör 2011 pekat ut en plats nära den som Maurits Andersson har angivit. Och sen säger tingsrätten på sidan 129: kokainpartiet som skulle levereras från Colombia var avsett för en segelbåt som skulle till Europa. Skeendena på land respektive till sjöss korresponderar nästintill perfekt tidsmässigt. Att någon annan segelbåt på väg till Europa låg och väntade på just dessa parti just då är helt enkelt osannolikt. Och då ska vi titta vidare på den där. Det här är en karta, den är lite dålig, men den ska bli större. Om man tittar på det där så kan man se att där ser man 2, 4, 5, 6 stycken olika koordinater. Om man tittar till vänster, jag ska lämna till den hovrätten en bättre sån lista där man kan se ordentligt. Vad man kan se här är att de avstånd som vi talar om mellan de olika platserna, längst ner finns en liten gul längst ut till höger. Det är en ungefärlig position som Edgar Aon har pekat ut. Längst till vänster så har ni platsen vid Curaçao. Ser ni öarna där? Den har jag just sagt ut. så ungefärligt som jag kan, men de sa mellan Aruba och Curaçao så att jag är lite djupriktad, det är inte så. Jag kan inte säga är helt perfekt, men här ligger jag i den platsen och gris. Och därefter så följer positionerna för Dean Bush. Det är den gula knappen som sitter i höjd med den sista ön och de karibiska öarna. Där kan man se en liten knapp, där sitter Dean Bush. Och sen följer ovanför där lite olika positioner som har varit på tal under förundersökningen och under förhandlingen. Jag påstår att om Maurits Andersson skulle ha seglat ut för att möta en båt till den position som åklagarna anger 63-15 och leverantörerna av narkotiken skulle ha befunnit sig på någon av de platser som Dean Bush eller Edgar Ohn befinner sig, så är det omöjligt att träffas till havs. De ska kommunicera med en radio som når 20 kilometer. Avståndet mellan de här platserna, om vi tar avståndet mellan platsen 1569 till exempel och Edgar Ohn, så är det 600 kilometer. Det är enorma avstånd. Man kan inte ha så här olika idéer om vad man ska träffas, då går man inte ihop. Man måste då förstås, vilket tingsrätten alls inte har gjort, väga in möjligheterna för dem att kommunicera med varandra. Jag ska säga någonting också om det som stod på sidan 129. Ja, ja visst.
Ja. Kan vi inte bursa honom?
Nej, utan det är den som finns angiven som han angav i samband med att han förhördes under. Han tror att han har det. Mm. Vi ska backa tillbaka, så har vi också skrivit på sidan 129 har jag anmärkt en omständighet som jag tycker är intressant. Och det är just att tingsrätten säger att det vore helt omöjligt att någon annan segelbåt skulle ut och träffa de här personerna till havs. Och då vill jag säga det att årligen så redovisas de tillslag som sker där man till exempel griper segelbåtar eller båtar som är på väg att leverera narkotika till båtar. Vi har påstått att den tabellen som jag ska ge in, jag hittar inte nu när vi gjorde den, men jag ska ge in den, så att det är flera av oss som har tillgång till det. Det påminner om en segelbåtstabell, alltså en segelbåtskatalog. Det är extremt vanligt att narkotika transporteras på den sättet. Jag måste dra den slutsatsen som tingsrätten har gjort. Det grundar sig återigen, om man ska säga det, så måste den omständigheten vara notorisk. Annars måste det föras bevisning om det. Det finns ingen sådan bevis. Jag ska säga något då om den bevisning som vi har åberopat och varför. Fredrik Menard, den person som vi har talat om varje morgon ett tag. Fredrik Menard är intressant därför att Fredrik Menard påstår jag kan nedlägga sambandet mellan de här två båtarna. Därför att Fredrik Menard, han har varit med bland annat på giftmöten där det har redovisats var båten befinner sig. Jag påstår att han har tillgång till de koordinater de finns. Katrin Ledon, hon är inbegripen i förhören, eller hon är inte direkt själv med, men hon leder verksamheten där det ingår förhör med Maurits. Hon har bara träffat honom i några enstaka tillfällen. Hon har dock idéer om Maurits Anderssons trovärdighet, det ska vi tala om hur han var, i vilket skick och han såg. Hon kan också berätta något i alla fall övergripande om detta med strafflindring och vilka möjligheter till strafflindring man har. Charlotta Andersson, svensk polis, har tagit emot upprättat promemorier över vad Maurits Andersson har gjort på kartbilder, om vi får tro vad hon har sagt. Hon kan alltså också uttala sig om dessa frågor. Samma sak med Knutsen Höjd. Timothy Moran, han är den person som leder aktionen. Han har hand om de här GPS-informationerna. Ska jag ta och visa varför jag vet det. Och se Becerra och på samma tema. Han var ju ett lugn, jag ska säga något om
Lovgård är, om jag har rätt, en person som är ansvarig för lasten gentemot ägare. Alltså han är den som kan bestämma att man kan kasta lasten över bordet eller göra lite och andra åtgärder. Det är en viktig person för de här knarkleveranserna, om jag har förstått sånt rätt. Anthony Knows som bor på båten och gör en vals, ska vi göra något tilläggsförhör om. Ett rättshjälp svar, sidan 4, eller del 4, sidan 149-161, behöver inte öppna. Det handlade ju om den här redovisade åklagarna häromdagen. Det handlade ju om undersökningen av satellittelefonen. Det är ju en viktig uppgift när ni ska fundera över vilka kontakter som Alvis har haft i sjöss. Och sen slutligen så är det då en del av ett, det är ett giltprotokoll som vi har åberopat, det finns några omständigheter som är av betydelse. Då ska jag redan säga det, att det här är ett protokoll utlämnat över ett så kallat giltmöte den 7 juli 2009. Vid det här mötet är Timothy Moran närvarande på telefon såsom varande företrädare för DA, amerikansk polis. Karin Bergstrand, Göran Wall, Hans Knutsenör, Fredrik Menard. Alla dessa personer är närvarande vid detta möte. Och det jag vill visa och det som vi har tagit in som jag har särskilt intresse är då vad som framgår, även om det syns lite dåligt, nämligen att vid den här tidpunkten så var båten bevakad med en GPS surveillance. Båten var så föremål för övervakning. Och där står det: the surveillance of the vessel is unofficial. Hence it can neither be used in the future court proceedings nor even mentioned in the investigation. Jag påstår att en sådan överenskommelse kan inte svenska träffa. Men så var det. Sen finns det en annan uppgift av stor betydelse här. Där står det nämligen att the US can cooperate in all matters related to the case, providing assistance and coordinating if needed. There is an American Navy ship in the area and they will stay there for another 3 weeks that can seize the boat upon request. Jag påstår alltså att vid den här tidpunkten så stod det klart att båten, det vill säga Maurits Anderssons båt, var under övervakning. Jag kan också berätta att av samma här så framgår att till giltmötet redovisas till och med information om vart Maurits Andersson vid den här tidpunkten är ute och seglar på havet, och informationen påstår jag kommer från denna GPS. Det sista jag ska säga, och det är det sista jag ska säga, sakframställningsvis är att vid samma möte också redovisas att Sverige berättar att man har information ongoing, alltså man får information från en informatör som inte kan byta upp eller att det som inte kan användas lite småman som inte kan användas. Då blir min fråga, kan, som jag sa inledningsvis, kan man ge enligt svenska regler ett löfte att en person som lämnar uppgifter inte ska behöva vittna? Och vad är detta för person? Och hur kan en person ha sådan information att han kan lämna personen vara bort? För detta stannar jag och tackar för mig.
Ska jag titta på oss nu? 5/3 fortsätter jag.